Hej och välkomna till avsnitt 1200 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som finns för att ge dig perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. 2011 grundades Konservativa förbundet, en organisation som började blomma ut 2019 när Julian Kron tog över som ordförande. Verksamheten växer och nu senast har man inlett ett spännande samarbete med USAs republikaner. Här intervjuar jag Konservativa förbundets ordförande Julian Kron om förbundets utveckling och om konservatismen som utgör grunden för förbundet. Varmt välkomna! Julian Kron, välkommen!
Tack så mycket.
Du är ordförande för Konservativa förbundet och det här är någonting som jag förmodar att de flesta som lyssnar på min podcast inte är så jättebekanta med. Jag har hört namnet och jag vet ungefär vilka ni är, men jag tror att för de flesta så är ni ganska okända. Så lite kort, alltså, vad är Konservativa förbundet?
Ja, Konservativa förbundet är då en partipolitiskt obunden studentorganisation som vi finns i dagsläget representerade på de allra flesta större lärosätena runt om i Sverige. Och man kan säga väldigt kortfattat att hela konceptet med Konservativa förbundet är att vara en ganska neutral samlingsplats där högerkonservativa personer helt enkelt bara kan träffas, ta en öl, lyssna på någon intressant föreläsare, ta en till öl och snacka politik utan att man nödvändigtvis känner att man behöver knyta upp sig till ett visst parti eller ett visst principprogram på det sättet. Utan vi har det enda som så att säga vägleder oss i vår opinionsbildning och våra ställningstagande, det är att vi ska bedriva en konservatism i Edmund Burkes anda. Och det kan givetvis tolkas på lite olika sätt. Och det är just det som är avsikten också, att vi ska vara det här breda forumet, nästan lite grann ett safe space på svenska universitet som vissa kallat oss. Och ja, det är egentligen vad vi gör, och vi bedriver också en hel del opinionsbildning som vi kommer helt enkelt komma igång med väldigt snart, kopplat till exempelvis kårval och andra studentrelaterade saker.
Just det.
Så det är lite kort.
Det var ju så här att förbundet grundades 2011, men du tog över som ordförande 2019, och jag tror att det är nu på senare år som liksom förbundet har fått riktigt mycket energi. Så jag tänkte fråga dig ditt eget personliga intresse. Vem är du och hur fick du intresse för konservatismen?
Ja, alltså jag har ju alltid varit politiskt intresserad på olika sätt. Det har ju hela det här politiska sammanhanget har ju någonstans varit väldigt fascinerande för mig ända sedan jag var liten, kan man säga. Och jag började mitt engagemang då i Centerpartiets ungdomsförbund faktiskt. För jag kände att jag vill nog gå med i ett ungdomsförbund mest för att lära mig vad politik är för någonting och hur det fungerar och sådär. Jag gick med i Centers ungdomsförbund då, och där blev jag faktiskt uppmanad att börja prenumerera på Timbros bokklubb. Och det är ju då någon typ av paketprenumeration där man får en eller två böcker i månaden. Framförallt marknadsliberala skrifter av exempelvis Ayn Rand och Milton Friedman och så vidare. Och det som faktiskt hände där var att jag började på riktigt grotta mig ner i de här marknadsliberala tänkarna. I synnerhet Milton Friedman och Ayn Rand. Men jag läste också en annan bok av Dan Korn som hette Kalle Anka på kräftskiva. Ungefär samtidigt som jag började följa de här nya opinionsbilderna på internet. Exempelvis Aron Flam, Jens Galman, Thomas Gyr med flera. Och
jag saknar Ronny Berggren i allt det här.
Ja, jo, men det var faktiskt med där. Men det kom lite senare.
Okay.
Så det har ju följt i något år eller två. Och så där. Så du har en plats. Så är det faktiskt. Ja. Men precis, så just när man ställde Dan Korns bok om svensk kultur och vad gemenskap egentligen innebär, vad integration är för något och hur det bör hanteras, så ställer det motsats till exempelvis Ayn Rands bok Atlas Shrugged, som är egentligen alltså en atomiserande bok där man någonstans frigör individen från all typ av ansvar från sin omgivning och det här irrationella i att ha det här ansvaret gentemot sig, sin familj eller människor man bryr sig om i största allmänhet, det föraktar man rent ut sagt. Och man ser det som någon typ av svaghet, att man är intellektuellt mindervärdig exempelvis. Och där började det kanske för mig personligen någon typ av ideologisk resa där jag insåg att nej, det här är kanske inte vad jag själv tror på. Det är kanske ingenting som heller bör organisera ett helt samhälle kring. Och min bror då, han är ju då aktiv i Sverigedemokraterna, så vi snackade en hel del politik, och desto mer vi snackade, desto mer kom jag in, så att säga, på en konservativ bana. Och det som för mig personligen kanske fick bägaren att rinna över, det var just en debatt mellan Moderata ungdomsbundet och Centerns ungdomsbund faktiskt. Och då hade då Moderaterna gått ut med ett förslag om att man ska redovisa alla kostnaderna för invandringen. Och efter det så ska då det svenska folket få ta ställning kring, ja men hur, vad för typ av invandringspolitik ska vi egentligen ha? Och det var ju hela Centerns, ja i alla fall ungdomsbundets argument egentligen att nej, vi ska inte redovisa kostnaderna för invandringen. Därför att om vi gör det, då riskerar dåliga krafter i samhället att gynnas av det. Och jag kommer ihåg hur jag satt där hemma i soffan och tittade på det och tyckte att det var helt sjukt hur man faktiskt kan driva igenom en politik som har omfattande konsekvenser för hela samhället. Och sen så förvägrar folket möjligheten att svart och vitt se konsekvenserna av det och därmed kunna utvärdera den politiken. Det går ju tvärs emot allting som jag skulle personligen uppfatta som en god demokratisk handling, så att säga. Sen så började jag engagera mig partipolitiskt då. Blev medlem i Ungsvenskarna, var på lite träffar där. Och sen så någon gång efter val 2018 så kände jag någonstans att jag var personligen väldigt trött på det här, alltså all den här politiska vardagen som kanske inte handlar om vem som har rätt eller fel och sådana frågor, lite mer djuplodande frågor, utan det kanske mer handlar om att dominera sin motståndare och att det är så man vinner, och det är kanske så som vissa, ja egentligen alla partistrukturer någonstans ämnar till, att just vinna val. Och då blev jag intresserad av just konservatism. Jag googlade egentligen runt lite grann konservatism, och då hittade jag just Konservativa förbundet som, jag menar, som du sa, hade funnits sedan 2011. Och vid den här tiden så var ju Konservativa förbundet egentligen bara en liten klubb av 4-5 personer kanske som samlades en gång i månaden och fikade någonstans i Stockholm och snackade politik egentligen. Jag såg att de hade medlemsträffar ganska i närheten av där jag bor. Så jag svängde förbi på första medlemsträff, tyckte att det var otroligt intressant med just den typen av djuplodande intellektuella samtal som man förde där. Det var ju helt nytt för mig och det var någonting som jag kanske inte hade upplevt, eller i alla fall i verkligheten kunde ta del av på det sättet tidigare. Och sen så gick jag på min andra träff månad efter, och då frågade de mig mer eller mindre rakt ut ifall jag ville bli ordförande, för annars skulle de bara lägga ner hela förbundet, för det fanns ingen som ville driva det. Sen dess så har det rullat på, kan man säga. I september.
Ja, men jag tänkte, okej, mycket intressant alltså hur du kom in i det hela, men berätta om resan, alltså hur har ni utvecklats sen dess? Du hade börjat rulla på, sa du, fortsätt att beskriva det.
Ja, precis. Så att jag blev då personligen vald till ordförande i mars 2019. Och det vi egentligen gjorde då att vi satte oss ner och tog oss en rejäl funderare. Vad vill vi egentligen att vi ska vara för förbund? Hur skapar vi intresse? Men framförallt, vad är det för verksamhet som vi själva egentligen vill vara en del av? Och det är ju väldigt symptomatiskt i väldigt många organisationer, såväl studentförbund som ungdomsbund, med även ideella föreningsförsamlighet, att man bedriver, att styrelserna som bedriver en verksamhet, de bedriver verksamheten för sina medlemmar, för någon annan, men de bedriver kanske inte en sån verksamhet som de själva tycker är kul. Och det var ju någonstans en slutsats som vi landade ganska snabbt i egentligen, att vi vill likna föreningen Heimdal i deras verksamhet väldigt mycket. Just det här att man har högt i tak, man bjuder alltid in väldigt intressanta talare som man sitter inte bara och lyssnar bara för att vara där, utan det är genuint intressant att komma dit. Och sen så ska det i största allmänhet också vara en sådan miljö där man kan slänga ut en tanke eller idé Och man behöver inte skämmas över att ha fel, utan det är just gemenskapen, sammanhanget och diskussionen som genererar ett värde i sig kanske. Så då påbörjade vi ett planeringsarbete. Så hade vi vår första riktiga medlemsträff, kan man säga, med talar och allt, i september 2019. Då bjöd vi in Carl-Johan Ljungberg för att föreläsa om Edmund Burke. Han har även skrivit en bok om honom då. Så det känns väldigt, väldigt passande. Och sedan dess har vi egentligen anordnat, fram till corona då, talarkvällar varannan vecka i Stockholm. Vi har haft talat om Hanif Bali, Tino Santaggi, och vi har dragit flera hundratals personer på våra träffar utan att egentligen ha delat ut ett enda flygblad. Så det har ju verkligen varit en gigantisk respons på det som vi har gjort. Och det har ju också lett till att vi nu har kunnat sprida oss, expandera till andra orter runt om i Sverige. Exempelvis så, jag menar, ett år sedan så hade vi inga lokalföreningar. Vi hade inte en lokalförening i Stockholm så att säga. Vi var bara en riksorganisation som i praktiken enbart verkade i Stockholm. Numera har vi då 6 stycken universitetsföreningar i Stockholm. Vi har en förening i Uppsala. Vi finns i Lund. Vi finns på Göteborgs universitet, snart även på Chalmers, vi finns på Halmstad, vi finns i Jönköping, vi finns i Linköping och det finns säkert någon mer där. Vi har totalt ungefär 15 föreningar, så det är väldigt mycket. Så det är väldigt kul och det har gått väldigt snabbt. Jag tror det grundar sig väldigt mycket att vi är en annan typ av organisation jämfört med de partipolitiskt bundna. Att vi har en betydligt mycket större frihet i att göra det vi vill göra. Och då blir det mycket roligare att vara med helt enkelt.
Vi ska komma in och prata lite grann om alltså den här växande konservativa rörelsen. Men jag tänkte fråga först, du pratar om liksom studentstäder och så. Vad är åldersspannet? Det känns som att det är mest yngre som engagerar sig, kan det stämma?
Precis, så det är primärt yngre studenter helt enkelt. Och man kan ju säga så att vi har ju väldigt många som supportar oss, som är såväl äldre som yngre. Och det är väldigt många som är intresserade av vår verksamhet. Men tittar man exempelvis på de som engagerar sig i våra styrelser och gör saker rent praktiskt, då kan man säga att det är mellan 20 och 26 egentligen som är det vanligaste åldersspannet.
Jätteintressant. Jag minns när jag pluggade själv, det här var ju 20 år sedan då, i början av 2000-talet i Umeå. Då försökte jag driva konservativa idéer och frågor, men på den tiden var man helt ensam. Och jag minns då att jag kände att vad svårt det var. På den tiden var det kanske lite andra frågor än idag. Då handlade det mycket, i mitt fall i alla fall, om att försvara USA, försvara Israel, Storbritanniens historia, alltså sådana saker. Men man kände att här finns det ju inga som tänker likadant, utan alla tänkte totalt motsatsen till det då. Har det på senare år växt fram någon slags, vad ska man säga för någonting, ett sug bland konservatism, bland yngre?
Ja, det tror jag absolut. Och jag tror att den främsta bidragande faktorn i det är ju den samhällsutvecklingen som vi faktiskt har i Sverige. Jag vet exempelvis, jag menar personligen, jag började nyligen studera på Stockholms universitet då. Och jag vet att även om jag inte har stenkoll på allas politiska åsikter i min klass då, så vet jag exempelvis att alla killarna, även då, om de inte är uttalat höger, så vet man ändå att ja, men de tycker ändå att Hanif Bali är ganska kul att följa. De är trötta på radikalfeminister. Och även bland tjejer i största allmänhet så är man inte... Alltså det är klart att det alltid finns undantag och det varierar väldigt mycket beroende på vilken linje man går. Men de flesta fattar ju exempelvis att den här kriminaliteten som man har nu i Sverige, att det är inte mjukare tag som kommer lösa det, utan det krävs hårdare straff. Och att vi har många problem kopplade till exempelvis invandring. Så jag menar, i och med att saker och ting blir så dåliga som de faktiskt är i Sverige, så sker det ju en tillnyktring. Men det är ju många som exempelvis har uttalat det här, att ja, men det kan ju se ut som att det är en konservativ våg i både Sverige och västvärlden i stort, men är det då egentligen konservatismen som ideologi som är på framfart? Det kan nämligen vara två ganska olika saker. Och det är någonstans här som jag tycker att det blir väldigt intressant att vara en del av den här mer moderna konservativa rörelsen som har egentligen framkommit de senaste decennierna efter 00-talet egentligen, att det handlar ju någonstans om att skapa en ny konservatism samtidigt som man anammar det som redan existerar och gör någonting som är applicerbart på dagens samhälle. Och så jag vet att det finns ju en väldigt stor grogrund för konservatism. Mm. Men jag tror att, att det överensstämmer till 100%. Det kommer nog aldrig göra, men jag tror att det är ett arbete som man måste ständigt bedriva genom idéutveckling och diskussion helt enkelt inom den konservativa rörelsen faktiskt.
Mm, mm. Men okej, okay, man kan väl säga då att om vi gör det lite förenklat, att pullfaktorn i det här, det är massinvandringen då. Det är det som har fått människor att börja tänka på det här med säkerhet då, kanske framförallt, men även det här med identitet och kulturer och så. Jag menar, massinvandringen har ändå gjort att de här frågorna har blivit väldigt aktuella, och där ser sådana som du en möjlighet för konservatismen, alltså att göra det här till en, vad ska man säga, ge det här en ideologisk fasthet lite grann. Så att om vi kommer in då på konservatismen som ideologi, jag menar, konservatism begrepp är ju oerhört spretigt. Det betyder mycket, alltså det betyder olika saker i olika tider, för olika länder och för olika kulturer. Så hur skulle du definiera den konservatism som kanske har funnits i Sverige och i väst lite bredare, och jämföra den mot den konservatism du skulle vilja se växa fram idag under 2000-talet?
Ja, det är precis som du säger, att jag menar, att vara konservativ i Sverige, det är inte samma sak som att vara konservativ i Saudiarabien. Det är två helt olika saker. Och samtidigt att vara konservativ i dagens Sverige 2020 är inte samma sak som att vara konservativ på 1600-talet. Sen kan man ju säga att det finns väldigt mycket distinktioner, och man kan även gå vidare till att påpeka att, menar, det är skillnad mellan att vara konservativ socialt, exempelvis man klär sig i kostym, man kanske gillar att röka cigarr, och att vara politiskt konservativ men samtidigt ha på sig en t-shirt till vardags eller sådär. Mm. Och någonstans som man ska försöka kondensera det här, få något konkret ur det. Det vi kan konstatera är ju då att konservatismen är ju otroligt sprungen ur erfarenhet, tradition, det beprövade och de kulturella olikheterna som existerar. Så om man verkligen ska hårdra det, så kan man ju någonstans säga att det finns en skånsk konservatism. Samtidigt så finns det en stockholmsk konservatism som någonstans grundar sig i att man har olika, man har olika erfarenheter och man har dragit olika lärdomar av det. Man är socialt lite annorlunda, även om såklart är väldigt många likheter och så vidare. Och det betyder ju någonstans att man organiserar sitt samhälle på olika sätt. Men det som man, om man nu ska tala om någon typ av nationell konservatism, för det är ju det som har kommit på uppsving den senaste tiden, att istället för att betona de här så att säga lokala, kanske i många fall nästan irrelevanta konservativa aspekterna, i alla fall för dagspolitiken och politisk påverkan och så vidare, så ser vi då att vi ser hur konservatismen har blivit allt mer nationalistisk. För det finns ju ett naturligt nationalistiskt grunddrag i konservatismen, i och med att man värnar de gemenskaper som finns, man värnar hemmet och så vidare. Det man också ska säga då, vad skulle en svensk konservatism vara? Det blir en väldigt intressant fråga att diskutera. Att ja, men vad har vi för svensk historia egentligen? För det är ju inte ett uppenbart svar. Man har ju exempelvis en socialdemokrati som arbetar otroligt aktivt med att omforma bilden av svensk historia. Det ser man bland annat i undervisningsväsendet, där man lägger allt mer och mer tonvikt på just efterkrigstiden, där socialdemokratin dominerade och de någonstans haft en emancipatorisk roll inom svensk politik och därmed ses som någon typ av befriare av det svenska folket och därmed moraliskt goda, så att säga. Med det som jag personligen tror, så att säga, kanske kännetecknar just svensk historia jämfört med andra länder, det är att vi är ett väldigt frihetligt land och väldigt egalitärt land. Man kan ju gå ända tillbaka till vikingatiden och se olika typer av egalitära dragningar. Sverige har haft olika typer av demokratiska institutioner väldigt länge. Dels så kan man ju påpeka att Sverige varit väldigt demokratiskt i och med ståndsriksdagen. Men man kan ju också påpeka olika frihetliga uppror genom historien, som exempelvis Engelbrektsupproret. Man kan ju också se Gustav Vasa som liknande. Så att jag tror att det är någonting som är väldigt viktigt för svensk konservatism. Men sen så kan vi också koppla det till exempelvis det faktum att Sverige var ju aldrig en del av romarriket, medan i praktiken hela kontinenten var det. Och det leder ju exempelvis till att den svenska konservativa traditionen, tror jag i alla fall, är annorlunda jämfört med kanske en fransk konservativ tradition. Att det är andra värden som betonas och så vidare. Så att det är en väldigt stor och komplicerad fråga, men jag tror att det är någonstans den vägen jag skulle tro.
Men då ska jag vara lite mer specifik, för det du har gett nu, det är ju att du har förklarat att historien är väldigt viktig för konservatismen, alltså historien är egentligen konservatismens grund. Kan man, håller du med om det bara lite kort?
Absolut.
Men då tänkte jag så här då, alltså att det samhälle vi lever i idag, du var inne på det lite grann, alltså socialdemokratin har försökt dominera väldigt länge och de har försökt skriva historien och de har försökt framställa sin korta, ändå relativt korta liksom period i världshistorien som den liksom emancipatoriska frälsande delen av liksom världshistorien. Och jag menar, idag så lever vi i en tid där jag skulle säga att inte bara socialdemokratiska men vänsterliberal tankegods har format samhället i den här riktningen som så många reagerar emot idag. Jag menar, vi har vänsterliberalismen, nyliberalismen och alla de här utopiska idéerna om att på något sätt nollställa historien och bygga helt nya samhällen. Massinvandring är en del av det hela, en gränslös värld en annan idé. Och konsekvenserna av det har vi fått börja känna på nu det senaste årtiondet i synnerhet då. Och de här idéerna, de kanske är lite tillbakaskjutna, men de finns fortfarande. Alltså, hur skulle du ställa konservatismen som motpol till de här idéerna?
Jag tror att, alltså dels håller jag med dig, alltså det är ju så att konservatism är ju grund och botten antiutopisk. Man har ju exempelvis inte en progressiv historiesyn i den mån att man håller inte med om att allting blir alltid bättre. Saker kan bli sämre och det är exempelvis bara den här coronakrisen som vi genomlever just nu visar på att ja, men allting blir inte bättre per automatik. Så att, och det kan vi också härleda till att konservatismen inte är en teoretisk ideologi på samma sätt som liberalismen och socialismen. Jag menar, alltså liberalism och socialism, den är ju, de är ju universalistiska. Och att vara liberal på 1600-talet, det är ju egentligen samma sak som att vara liberal idag. Och att vara liberal, jag menar, det spelar ingen roll vart det är. Det är samma, så att säga, teoretiska utgångspunkt som du använder dig av och samma absoluta värden som du eftersträvar. Och det blir någonstans så att det är både liberalism och socialism, i och med att de har sina egna ideal som de eftersträvar, att de dels också eftersträvar att omforma människan. Och om vi exempelvis kopplar det till Ayn Rand som jag tog upp tidigare, så är det ju att egentligen exakt det hon pratar om. Man ska bortse från de här naturliga gemenskaperna som, jag menar, det är så att säga, en vetenskaplig sanning. Att människor har ett behov av trygghet, närhet och kärlek från sina nära och kära. Men det vill man någonstans ändra på. Man vill bygga en ny människa helt enkelt. Och det är ju kanske där som konservatismen i grund och botten vänder sig emot det. Men samtidigt om man också ska dra det här ett steg längre, så jag menar, vad är det för samhälle som konservativa vill se? I viss mån så kan man ju också påstå att jag menar, det finns en konservativ utopi, för om man vill ha någonting som är bättre än det som är nu, så kan man i viss mån kalla det för utopiskt i sig, om man nu ska ha en sån argumentationslinje. Och där kan man ju också, där kan man ju väldigt kort säga helt enkelt att konservativa är mer realistiska. Det är klart att alla människor har någon typ av drömvision om hur samhället bör se ut. Men det är så att säga medlarna för det ändamålet som skiljer sig avsevärt, och begränsningarna, synen på vilka begränsningar som existerar för att kunna uppnå ett sånt samhälle och för ett sånt samhälle, de är ju avsevärt mycket mer realistiska, skulle jag vilja påstå.
Men okej, konservatismen är antiutopisk och det behöver vi idag som ett slags försvar mot det här som har följt i kölvattnet av socialismens och nyliberalismens fotspår. Men det här klassiska argumentet då, som man alltid använder mot konservativa, ni vill driva tillbaka klockan till 50-talet och ni är bakåtsträvare. Vad är ditt argument? Jag menar, du träffar många unga människor och då, där är de här argumenten väldigt liksom, påtagliga ofta. Så jag menar, vad svarar du när du möts av sådana påståenden?
Ja, att det egentligen inte finns något fog för det överhuvudtaget. Tittar man exempelvis Edmund Burke, så skriver han ju själv att samhället måste förändras för att kunna bevaras. Det finns ju, jag menar, genom att så att säga stoppa tiden så bevarar man ju inte ett samhälle. i praktiken. Och konservatismen handlar ju i väldigt stor utsträckning hur man fattar beslut. Det är ju inte bara det som är poängen med konservatismen. Det finns också absoluta värden som man tror på. Men där handlar det framförallt om att man är rotad i erfarenhet, beprövad kunskap och är rationell i sitt beslutsfattande. Alltså rationell så tillvida att vi inte vet allting. Människor är komplexa varelser och det finns biologiska behov. Ta exempelvis den här feministdebatten som har briserat de senaste åren. Det är ett perfekt exempel där man någonstans förnekar mänsklig biologi och där man ser att människor mår otroligt dåligt av det som en konsekvens. Så att det är kanske den konservativa utgångspunkten. Sen finns det en nidbild, men det är en nidbild helt enkelt att konservativa bara vill vrida tillbaka klockan. Så.
Mm. Man kanske kan säga att inte bakåtsträvande men sunt förnuft skulle man kanske kunna sammanfatta det hela. Jag tänkte vi kan prata lite grann också om konservatismen och rörelsen ute i Europa och i världen. Och jag menar, det rör på sig i Europa. Hela Europa går ju nu, det är inte bara Sverige utan hela Europa går ju i en mycket mer konservativ riktning än någon hade kunnat tro för 20-30 år sedan. Är du positiv till den utvecklingen?
Absolut. Och det blir mer och mer intressant att vara konservativ. För man ser ju, om man tittar exempelvis i Sverige så har ju konservatismen varit väldigt tillbakadragen. Och det har ju också sett över hela västvärlden att det ju egentligen varit en kamp mellan marknadsliberalism och kommunism som någonstans har krackelerat i och med att Sovjetunionen föll mer eller mindre. Så den så att säga den delen av den politiska debatten som kanske delvis har varit lite bortglömd och inte relevant har nu blivit relevant igen i och med de nya utmaningarna som egentligen hela västvärlden står inför kopplat till identitetspolitik, främmande kulturer, globalisering och så vidare. Så att jag tror att det bara är bra. Och sen så varierar det såklart väldigt mycket från land till land. Men det man kan se är att man får desto mer tid som går, desto mer utvecklad konservativ flora får vi över hela Europa. Och det är otroligt spännande faktiskt, tycker jag.
Om vi hoppar till över Atlanten då, till Förenta Staterna, USA. Det är så här också att ni har inlett ett samarbete med Young Republicans i New York. Och det tycker jag är jättespännande. Den här podcasten heter alltså Amerikanska nyhetsanalyser och jag är en livslång vän till det republikanska partiet. Så att berätta lite grann, Konservativa förbundet och New York Young Republicans. Vad handlar det om, ert samarbete?
Ja, precis. Så New York Young Republicans är ju då USAs äldsta och största Young Republican-förening. Och man kan ju också säga väldigt kortfattat att Young Republicans i USA skiljer sig väldigt mycket från våra partipolitiska ungdomsbund i Sverige. Så tillvida att de är väldigt decentraliserade. Så att det kan ju också vara något som man har i åtanke. För jag har ju exempelvis fått frågan hur det kommer sig att vi skriver det här avtalet lokalt och inte på så att säga federal nivå med dem. Men det är alltså anledningen varför. Och anledningen till att det här avtalet är otroligt intressant tycker jag är ju någonstans att det är grund och botten är en avsiktsförklaring att vi vill ha mer att göra med varandra. Vi har väldigt många likheter. Våra politiska motståndare som är vänsterliberaler, de är väldigt lika varandra. Och att helt enkelt ha ett utbyte såväl professionellt men även socialt, att egentligen bara träffas och umgås och trevligt och stärka banden sinsemellan är något som jag tror att egentligen inte bara konservativa förbundet och Young Republicans i New York behöver göra utan över hela västvärlden för att kunna förbättra varandra. Det är ju så vänstern har arbetat med exempelvis Socialistinternationalen och så vidare. Så att vi får ju se. Det här samarbetet är ju ett väldigt tidigt skede och ja, vi får se hur allting utvecklar sig. Men vi har haft en väldigt bra kontakt och väldigt bra dialog så vi får se vad det blir ut i när vi väl träffas i fysisk person och så. Efter corona.
Ja, precis. Men vad har du för tankar kring alltså republikaner i dess helhet som parti i USA och skillnader och likheter mellan svensk och amerikansk kultur? Tycker du att det finns mycket vi kan lära från republikanerna?
Ja, alltså man kan ju se det ur två perspektiv. Dels kan man ju se det organisatoriska. Alltså USA är ju gigantiskt. Och de resurserna som används i exempelvis en presidentkampanj, de är ju mångdubbelt större än exempelvis i svenska valrörelser. Och det betyder ju någonstans att man i USA har en otroligt sofistikerad och avancerad politisk teknik som man kan applicera. Och så är det överlag. Jag menar, Sverige är ett litet land jämfört med USA. Och då är det otroligt viktigt, tror jag, för jag menar, högerrörelsen i Sverige i största allmänhet att just komma i kontakt med de länderna som har avsevärt mycket mer resurser och därmed också kan vara avantgard på ett helt annat sätt just när det kommer till politisk teknologi. Så att det tror jag är någon sorts en förutsättning för att vara, så att säga, ligga ett steg före socialdemokratin och hela arbetarrörelsen i Sverige. Mm. För det är ju så att arbetarrörelsen omsätter ju miljarder varje år. Och ska högern i Sverige kunna konkurrera med arbetarrörelsen, då måste man vara väldigt mycket bättre än dem. Annars, det går inte att ligga på samma nivå. Därför att högern är inte lika välfinansierad och har inte lika stort institutionaliserat stöd bland sidoorganisationer och så vidare som vänstern har då. Så att det är ju dels den aspekten. Sen har man även en ideologisk aspekt, just de idéerna som de förut. Och jag menar, det är ju väldigt stor skillnad mellan amerikansk och svensk kultur och så vidare. Det leder ju till att många har väldigt många olika åsikter om Donald Trump. Men det man ändå kan säga är ju att Donald Trump har över hela västvärlden någonstans agerat lite grann som en murbräcka i det som man kan kalla för kulturkriget. Och det är ju så att jag tror att Donald Trump har ju inspirerat otroligt mycket så att säga, den antipolitiskt korrekta högern i Sverige över hela världen. Så att det är väldigt intressant. Och svenska konservativa kommer aldrig vara 100% ense med amerikanska konservativa. Men det är ändå ett otroligt intressant utbyte som svenska konservativa kan få genom att plocka russinen ur kakan ur den amerikanska republikanska rörelsen.
Mm. Om vi ska börja avrunda lite grann då, men dina tankar nu för Konservativa förbundet och Sverige och framtiden. Hur ser du att det här förbundet kommer utvecklas inom de närmaste åren?
Ja, man kan ju säga att vi är väldigt nystartade egentligen. Man kan ju säga att vi har ju bedrivit vår professionella verksamhet så som vi gör idag i ungefär ett års tid. Och det var ju väldigt, vi grundade de flesta av våra föreningar bara några månader sedan. Så att om man tar just Konservativa förbundet så är ju nu målet att, så att säga, stabilisera organisationen, att professionalisera oss och så att säga skapa en grogrund som kan garantera att förbundet inte bara är en fluga utan att vi kommer att bestå över decennier och aktivt driva en verksamhet. Och kopplat till det som vi vill göra nu inom kort sikt de närmaste åren så kan man ju någonstans slå fast att Sverige befinner sig i ett kulturkrig och där universiteten spelar en otroligt central roll. Och där tror jag att det behövs en organisation som egentligen är den här aktiva rösten som vågar stå upp för konservativa värden inom akademin, även inom samhället i stort, som vågar nyansera bilderna, perspektiven som i övrigt framförs av andra konservativa och egentligen skapa en ny plattform, så att säga, håva in nya ungdomar och egentligen förändra bilden av konservatism också från den här nybilden. Och det finns ju väldigt många olika sätt som man kan göra allt det där på. Men jag tror det är liksom en expansiv ungdomsverksamhet och att jag brukar säga att hälften av jobbet är bara att existera. Bara man sitter i ett rum och folk vet att man är konservativ kommer innebära att det här rummet beter sig annorlunda på både gott och ont. Och det är någonstans bara den lilla saken som jag tror att man behöver vidareutveckla och ta utrymme. Som jag tror att man faktiskt kan förändra saker på riktigt i Sverige, även om det är väldigt subtilt.
Mm. Det går alltså att vara ung och cool och konservativ. Det är ingen motsägelsefull kombination.
Exakt. Man kan vara både konservativ och gilla att festa. Det är inga problem. Mm. Det är den bilden man måste skapa.
Ja. Okej, men då vill jag säga tusen tack till dig, Julian Kron. Det här var jätteintressant och jag önskar dig lycka till med Konservativa förbundet och allt annat.
Tack så mycket och tack själv.
Det var avsnitt 1200 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.